Kapitel 2. Förstäven gungade behagligt upp och ner och mannarna behövde bara hålla årorna i vattnet för att hålla skeppet i styr. Försten hade gått i land på Adelsö för att få jarlens tillåtelse att värva vikingar till sitt krigsfölje. Det låg nu och väntade i mitten av den stora flotta som försten samlat ihop vid sitt besök hos jarlen i Norge. De flesta av skeppen var halvfulla och om vädret varit sämre hade denna tur från Sigtuna till Björkö inte varit så lätt. Den lätta brisen från öster hade dock gjort resan behaglig och årorna hade mest använts till att hjälpa styråran att föra skeppet dit de ville. Grim höll sig med ena handen på relingen under drakhuvudet och vände sig mot Björkö. Platsen han lämnat för 3 år sedan. Folk hade redan samlats i hamnen och inväntade deras ankomst. Han rättade till björnskinnet över axlarna och log stolt för sig själv. När han lämnat Björkö hade han varit en oerfaren 19-årig krigare och nu när han återvände var han hövding över ett av Vladimirs skepp. Dessutom var han upptagen i bärsärkarnas skara, något han var oerhört stolt över. Björnskinnet över hans axlar och att han inte bar någon ringbrynja var ett tydligt bevis för det. Även om han aldrig med ord skulle skryta om sina bedrifter skulle ändå alla veta när de såg hur han var klädd. Grim hoppades att någon från hans hemby skulle befinna sig i hamnen när det ankom. Kanske hans far till och med, men det tvivlade han på. Fadern hade inte varit glad över hans val att dra ut i viking. Hans önskan var att han, som den enda sonen, skulle stanna hemma och hjälpa till på gården. Det hade dock varit 2 lyckosamma år i gårdarike och med sig förde han mycket silver och mårdskinn som han skulle låta skicka hem till gården. Det skulle nog få faderns inställning att ändras, hoppades han. Det var synd att han inte skulle hinna med och överlämna det själv. Försten planerade att åka vidare när skeppen var fulla och Grim trodde inte att det skulle stanna här mer än 2 nätter. Han skulle hinna hem och tillbaka på den tiden, men som hövding hade han ansvaret att fylla sitt skepp. Den sysslan kunde han inte lämna över till någon annan. Han vände åter blicken mot Adelsö när han hörde mannarnas sål öka i styrka. Porten hade åter öppnats och 3 män kom ut ur hovgården. Nu skulle det strax lämna Adelsö och han göra vid hamnen där människorna stod och väntade. Grim vände sig om och ropade till mannarna vid årorna. Då så, det är dags. Håll skeppet i styr så vi slipper skämmas inför folket i hamnen. Männen reagerade omedelbart genom att ta ett fastare grepp om årorna och nickade sitt bifall till Grim. Återigen förvånades han vilken respekt det hade för honom. Drygt 1 år tidigare hade det sett honom som en pojkvasker. Men ett olyckligt anfall mot en by vid en av bifloderna till Dnieper hade fullkomligt ändrat på deras inställning till honom. Under hans första år blev han främst beordrad att vakta skeppen tillsammans med de yngre och det som ansågs för gamla för ett frontalangrepp. De gånger han fått medverka vid deras anfall fick han stå i det sista ledet för att kasta spjuten. Han behövde inte lyfta yxan mer än 1 gång och då var det mot en sårad krigare som de övriga klivit över i tron att han var död. Vid ett av deras överraskningsattacker hade dock något gått fel. Byn hade fått upplysningar om deras ankomst och lagt sig i försåt i skogen. När mannarna anföll byn smög byns krigare runt dem och anföll bakifrån. Grim, som stod vid skeppen och upptäckte deras list medan det fortfarande smög sig på, hade reagerat direkt. Han hade många gånger sedan han följt med på denna vikingafärd funderat på hur han skulle agera när han stod inför fienden för första gången. Skulle han klara av att gå framåt, hur dåliga oddsen än var, eller skulle han fly och för alltid vara en niding? De äldre och mer erfarna krigarna satt ofta under kvällarna och skrattade åt historier om dessa fegisar som inte klarade av att se en fiende i ansiktet. Nu stod hela deras anfallande styrka inför hotet att bli nedgjord och han var den enda som insett det. Istället för att fyllas av tvekan eller rädsla hade allt vitnat runt honom. Allt utom fiendens ryggar försvann ur hans synfält och han hade fyllts av ett sådant raseri han inte trott han var kapabel till. Utan att tänka sig för hade han vrålande rusat mot männen med höjd yxa. Fienden var i samma antal som det var och otäckta kunde det slå ut hälften av nordmännen innan de hunnit reagera. Grims raseriattack förhindrade dock deras planer. Innan de hunnit reagera hade han fällt 5 stycken. Det övriga hans sällskap hade hört hans vrål, hade vänt sig om och kunde möta fienden ansikte mot ansikte. Grim hade fällt 6 stycken till innan striden var över. Därefter föll han ihop av en trötthet som han aldrig tidigare upplevt. Männen hade samlat sig runt honom, slagit med yxorna på sköldarna och mässat Bärskärk, bärskärk, bärskärk. Själv var han knappt vid medvetande och mindes inte mycket av vad som hade hänt. Han var svårt skadad av ett spjut i låret och hade ett kraftigt sår i den vänstra armen. Skador han inte var medveten om, för han vaknade upp senare på dagen, när såren var omlindade och han låg på ett av skeppen på väg därifrån. Dagen därpå, i deras basläger, kom männen till honom och sträckte över ett björnskinn. Utan övriga ceremonier hade de återigen slagit med yxorna på sköldarna och mässat bärsärk. Grim, som mycket väl visste vad detta betydde, hade med besvär dragit av sig sin ringbrynja och sträckt över den till deras hövding. Nu var han en bärsärk, trots att han knappt kom ihåg hur det gått till. Det slogs alltid utan ringbrynja för att inte vara mottagliga för fiendens hugg eller slag. I och med det hade hans ställning i gruppen förändrats över en natt. Nu var han en av de främsta och stred alltid i det främsta ledet. I deras grupp på 50 man fanns det 3 bärsärkar, och att bli upptagen i deras skara innebar också att han såg som en hövding. Naturligtvis inte över alla, men över ett av skeppen, och han hade 15 man under sig. Försten klev ombord på sitt skepp igen och visade med en handrörelse att den nu skulle bege sig mot Björkö. Nu hade han fått sitt bifall av jarlen och det kunde påbörja värmningen av vikingar som skulle hjälpa försten att ta makten över Gårdarike. Det var under deras vintervila i Holmgård som oroligheterna börjat. Budskap hade kommit om att förstens far dött och den äldste av 3 bröder, Jaropolk, hade gripit till vapen och genast dödat den ena av bröderna. Nu var han på väg från Könegård till Holmgård för att göra samma sak med den andra brodern. Som den enda helt legitime sonen ville Jaropolk undanröja alla som kunde utmana honom om tronen. Försten, vars mor var en tjänsteflicka, hade när budskapet kommit genast samlat ihop alla män han kunde få med sig och seglat mot sin släkts forna hemland. Grim och det övriga vikingaföljet anslöt sig till honom och följde med. Det var en vansklig färd att ta sig över havet på den tiden av året. Sådana överfarter gjordes oftast på våren eller sommartid. Höst och vinter ansågs haven vara allt för nyckfulla. Många som försökte förliste och nådde aldrig sitt mål. Gudarna var dock på deras sida och de hade klarat resan utan bakslag. Hela flottan nådde den motsatta kusten och kom fram till den norska jarlen utan några dödsfall eller förlisningar. Förstens skepp lade sig främst och Grim dirigerade männen att lägga sig på rätt plats för att gå mot hamnen, där alla människor väntade på att få välkomna dem. Jag har ända sedan ryktet kom om förstens värvningsresa förberett mig på att detta skulle hända. Jag vill det inte, men förstod att du inte skulle kunna motstå möjligheten att följa med, sa hans far, medan han låste upp och öppnade locket på kistan. Skillnaden för mig är att denna vikingafärd inte är en plundringsfärd, utan ett legitimt sätt för försten att försvara sin rätt. Det gör det moraliskt lättare för mig att låta dig åka med min välsignelse. Och om du ska åka, ska du ha rätt beväpning och skydd. Marcus stirrade, fortfarande allt för överraskad för att kunna svara, när fadern började lyfta vapen ur kistan. Han kände mycket väl igen fadern och moderns vapen från förr, men det såg blankare ut än om han kom ihåg dem. Jag har låtit slipa upp mitt gamla svärd och din mors yxa, sa han och sträckte över dem till Marcus. Tvekande tog han emot dem och vägde dem i händerna. Det var en kort skäggyxa med rundat ägg som böjdes kraftigt neråt, vilket gjorde att den även kunde användas som en krok. Svärdet var 1,5 alen lång i hela sin längd, med arabiska bokstäver ingraverat närmast svärdfästet. Det där svärdet tog jag personligen från en av de generaler som försvarade kungen av Kreta. Det är smitt av en av de bästa svärdsmakarna i Persien. Ett bättre svärd kan du inte hitta i den här delen av världen. Det är smedens namn som är ingraverat, Mohammed al-Fatr. Det är ovanligt eftersom det är ett rakt svärd i frankisk stil och inte i deras vanliga böjda stil. Stoltheten i faderns röst hördes tydligt. Historien hade han hört många gånger när han var yngre, innan hans far tagit korset. Men sedan dess hade han aldrig visat svärdet igen, inte förrän nu. Han böjde sig ner igen och plockade i tur och ordning upp en ringbrynja, sköld, hjälm, benskenor och en regnmantel med huva, kraftiga kängor med järnnitar och en rustning som Marcus inte tidigare sett. På den satt ett spräckligt vargskinn fästat som hängde ner över bakstycket. Han lyfte upp rustningen och trädde över Marcus huvud, tog tag i remmarna under armarna och knöt ihop bakstycket med framstycket. Jag har låtit smeden tillverka denna efter min instruktion. De tunna, ledande och böjda järnplåtarna över dina axlar ger dig samma rörlighet som du skulle haft utan rustning, sa han och lyfte på en av plåtarna på hans axlar. Sen klappade han med handflatan på de små hopfogade plåtarna som hängde ner över hans bröst. Och det här skyddade ditt hjärta. Far, de här männen slåss inte med skydd som det här. Jag vet, min son, avbröt hans far med ett sorgset leende. Inte de män som tar värvning nu, men du kommer att se att många av de krigare som kommer med försten, som har slagits några år mot fiender, kommer att ha rustningar som ser ut som denna. Bland din mors fränder träffade jag många som slogs i rustning. När man sett många kamrater dö i krig, inser man fördelarna med bättre skydd. Efter att Marcus under tystnad provat kängorna, hjälmen och det övriga innehållet i kistan, sa hans far: Nu kan vi gå ner till hamnen, min son.